الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بفوتشات تقوينهم تفسير بسورة الفرقان وكتهارية دان تريا ديالا لدينا سيريا وبيكم رضا بحول الله أتبرى قوينهم فرون باش شوغي إدنا بالسينة دي سورة وكبير الله سبحانه وتعالى تيوس في شتول سي كورونا Profeten alaihi salatu wassalam gjorde en väldigt fin dua för Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Och han sa till honom, eller han sa till Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma faqqihu fid din wa allimhu ta'wil. Och Allah ge honom förståelse i religionen och ge honom förståelse i Koranen. Ta'wil, yani tafsir på Koranen. Så att man ber Allah subhanahu wa ta'ala om att få förståelse i Koranen. Så att man kan begrunda, reflektera över Koranen. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen uppmuntrat oss till att reflektera och att tänka på Koranens stora budskap och innebörd. Att bara lyssna på Koranen i sig själv är vackert. Är det inte så? Utan om man inte ens förstår. Vad ska vi då säga om man förstår Koranens innebörd? Man förstår dess tafsir. Varför Allah azza wa jalla uppenbarade vissa verser. Vilka bestämmelser som man kan ta från dessa verser. Och det här är en nobel och en mycket vacker kunskap som man ska lägga fokus på. Ja. Och vi börjar med att lyssna på de verser som vi tänkte gå igenom idag. Bihawlillahi ta'ala.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفي بربك هاديا ونصيرا
طيب Den första versen då är vers 20. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Vi har inte sänt före dig andra budbärare än sådana som åt vanlig föda, mat och besökte marknaderna som andra människor. Och vi har gjort vissa av er till prövningar för andra. Kommer ni att vara tålmodiga? Tålmodiga. Er Herre ser allt. Ja. Och det här, om ni var här förra veckan, så talade vi om i början på denna sura, så var en av de anklagelser som Kofar kom med mot profeten Muhammed a.s. att han var en människa. Att han åt mat, han drack, han gick på marknaden som andra människor. Han var inte en konung, han var inte en ängel. Och vi besvarade alla de tvivel. Och här betonar Allah återigen att alla profeter som han har skickat var människor. Och de åt mat, de hade inte evigt liv, de var inte änglar. Utan de gick på marknaden, tjänade sitt uppehälle så som resten av människor. Så Imam Sa'di säger här att vi skapade inte profeterna i kroppar som inte äter mat. Vi gjorde dem inte till änglar. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala då i den här versen: وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Att vi har gjort vissa av er till prövningar mot andra. Eller prövningar för andra. Vi människor är prövningar för varandra. Vad menas med detta? Sheikhen säger här: vad gäller rika, fattiga, eller rikedom och fattigdom, så är det en prövning. Och det är en hikma, en vishet från Allah Ta'ala. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi har gjort vissa av er till prövningar för varandra. Och så säger han att sändebudet är en prövning för dem som han har sänds till. Han är en prövning för att se vem som kommer att lyda och vem som kommer att trotsa honom. Och vi prövade också sändebuden med att de ska kalla skapelsen. Vi prövade de rika med de fattiga och de fattiga med de rika. Och på så sätt resten av människor. För det här är darul fitan wal ibtila wal ikhtibar. För vi befinner oss i livet av prövningar och test. Och syftet bakom dessa test är att pröva oss. Att ha spiron. Kommer ni att härda? Kommer ni att vara tålmodiga? Ja, ni kommer ni att göra era plikter som ni är skyldiga att göra. Så att Allah kommer att belöna er. Eller kommer ni att brista i era tålamod så att ni förtjänar straff? Wa kana rabbuka basira. Och er Herre är allseende. Han känner väl till i er situation. I den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han har gjort oss till prövningar för varandra. Och Ibn al-Qayyim fördjupar sig ännu mer i den här versen och talar om hur vi människor är prövningar för varandra. Livet är en prövning, eller hur? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ. För att testa vilka av oss som är bäst i vårt agerande. Så Allah subhanahu wa ta'ala testar människorna med profeterna. Kommer ni att lyda dem eller inte? Kommer ni att acceptera budskapet de kommer med? Kommer ni att ta dem som förebilder? Kommer ni att lyssna på dem eller inte? Om ni lyssnar på dem och följer dem, alhamdulillah, då har ni fått framgång och vägledning. Trotsar ni dem och vänder ryggen till dem, så har ni misslyckats med testet. Och då förtjänar ni straff. Och samma sak är det med resten av människor. Livet är en prövning. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde vissa människor rika och andra människor fattiga. Alla prövar de rika. Kommer de att betala sin zakat? Kommer de att betala sadaqa? Kommer de att vara tacksamma? För författaren nämnde här att de testas med dessa saker för att se om de kommer att göra sina skyldigheter. Så är man rik, då har man vissa skyldigheter som de fattiga inte har. Kommer du att betala zakat och sadaqa? Kommer du försörja dem du är skyldig att försörja? Eller kommer du vara snål? Kommer du att investera i haram eller halal? Det finns massa prövningar när det kommer till pengar. Är det inte så? Så Allah kommer att pröva de rika. Och Allah kommer att pröva de fattiga. Med deras fattigdom. Kommer de att kunna vara tålmodiga? Eller kommer de att vända sig till någonting som är haram? För att försöka mätta sin hunger. Eller att tjäna pengar och så vidare. Och Allah säger här också att kommer de att vara tålmodiga? Yani, vi har olika positioner i samhället. Allah har gett oss rikedomar, positioner, skönhet, styrka, massa olika saker. Med en hikma. Allah Azza wa Jal delar ut sina gåvor som han vill. Finns en vishet bakom allting. Så kommer vi att lyda Allah eller kommer vi att missbruka dessa gåvor? Det här är testet. Och då gäller det att vara tålmodig. För när vi talar om att du ska lyda profeten. Att du när du har pengar ska betala det du är skyldig att betala. Att du när du är frisk ska ta vara på din hälsa. Och inte försumma din hälsa och så vidare. Så kräver detta tålamod. För utan tålamod kommer du ingenstans. Och tålamod ska genomsyra hela muslimens liv. Du kommer ingenstans utan sabr. Och vi vet ju att sabr har ju nivåer i islam. De lärde har sagt tålamod i att lyda Allah. Göra de saker Allah har beordrat. Och tålamod i att hålla sig borta från synder. Och tålamod i att acceptera ödet. De här nivåerna av tålamod måste man ha. Så det är en prövning. För den rike till exempel. Tålamod i att alltid göra vad som är halal med pengarna. Tålamod i att inte falla in i haram med pengarna. Och tålamod i att acceptera ödet om han till exempel skulle förlora pengarna. Och inte vända sig mot Allah och ifrågasätta varför Allah har gjort si eller så. Taib, utan han säger qaddar Allah wa ma sha fa'al. Så det kräver tålamod. Det är prövning. Och fattiga personen ska ha tålamod med sin fattigdom. Och samma sak, hälsa är också en prövning. Allah kommer att fråga oss hur vi tog hand om hälsan. Och sjukdom är också en prövning. Där vi måste ha tålamod och inte misströsta eller tappa hoppet. Och vända oss till saker som är förbjudna. Och det finns många, alla människor är prövningar. De nämner också här till exempel ulema. Prövas med okunniga människor. Som är jobbiga. Kommer han fortsätta göra da'wa eller kommer han ge upp? Ja? Och de okunniga prövas med ulema. Kommer han att fråga ulema och söka kunskap? Eller kommer han bara att göra vad han känner för och vad han tycker är rätt? Och så vidare. Så alla människor befinner sig i den här prövningen. Vi människor är prövningar för varandra. Eller hur? Mannen, frun, familjen, barnen, föräldrarna. Ja, de prövningarna är oändliga i det här livet. Och då krävs det att man har tålamod i att göra det som Allah har påbjudit. Och hålla sig borta från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Namn. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. Och de som inte hoppas på att möta oss. De kuffar som inte hoppas eller tror på att möta Allah på domedagen. De säger, varför kommer inte änglarna ner till oss? Varför sänds de inte ner till oss? Eller varför får vi inte se våran Herre? Vilken hög uppfattning har de inte om sig själva? Och wa'atou 'utuwan kabira, att de är högmodiga och trotsiga, otroligt, yani otroligt högmodiga och trotsiga. Här så säger Allah subhanahu wa ta'ala, då han beskriver de som förnekar sändebuden. De som förnekar och tvivlar på mötet med Allah. Och de som tvivlar på Allah Azza wa Jalls löfte. De som inte har någon rädsla i sitt hjärta för detta möte. Och de har inte heller något hopp och längtan efter att möta deras skapare. De säger, varför får inte vi se änglarna stiga ner från himlen? Eller varför får vi inte se våran Herre? Och då så säger Sa'di, yani, varför sänds inte änglarna ner? Så att vi kan se att de vittnar om att du är en profet. Och då kommer vi att tro på det. Eller att änglarna kommer ner. Och de själva är sändebud. Eller att vi får se våran Herre. Och han pratar med oss. Och säger att det här är mina profeter. Som ni ska följa. Så de använder de här argumenten. Mot profeterna. Och sheikhen säger att det här är inte ens tvivel eller motargument. Utan det är bara högmod. Och trots som de kommer med. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ. Yani de är högfärdiga och tror sig vara för mer inom sig själva. då de kommer med den här yani absurda idén. Vilka är ni? Ni fattiga människor, ni masakin som ska be om att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni tror att profetskapet och själva religionen är beroende på detta. Yani om ni får se Allah eller inte. Eller vilket högmod är större än detta. Och ni har sannoliken den här yani trotset och högmodet. Och eller utu kan vara som en synonym på högmod. På man tror sig vara mer än vad man är. Att man går över gränsen, man är förtryckande, man är orättvis och så vidare. Och vissa av ulema nämner al-utu som den värsta formen av kufr. Och Allah säger här, وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا. Och så säger här Sa'di, yani deras hjärtan är hårda som sten eller järn. Och är stängda från att acceptera och att vara mottagliga till sanningen. De ödmjukas inte inför sanningen. De tar inte emot råd eller påminnelser. Och de följer inte sanningen när den kommer till dem. När varnaren kommer med sanningen till dem. Utan de bemöter den här sanningen. Och de möter den ärligaste och mest pålitliga människan som vill dem så väl. Och Allahs tecken med att de vänder sig bort och de förnekar och trotsar. Så vilket högmod, vilken utu är större än denna utu. Och därför går deras gärningar förlorade. Och de kommer att förlora den största förlusten. Vi har också här Tafsir ibn Kathir. Jag tänkte läsa några stycken från denna välsignade bok. Kuffar förnekar inte islam i brist på bevis. Det här nämnde vi också förra lektionen. Det handlar inte om att de inte har fått bevis. Utan det handlar om att de vill inte tro. De vill leva livet. De vill inte underkasta sig någon skapare. De vill inte följa några lagar. De vill inte följa någon profet. Utan de vill bara följa sin hawa, sina lustar. Och det finns många verser som tyder på detta. Att det inte är en saknad på bevis som får dem att förneka. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen som Ibn Kathir nämner i tafsir här. Att kuffar säger لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. Om vi skulle ha sett ner änglar till dem och döda skulle ha pratat med dem. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. Och allting skulle stå framför dem. Jag är nog vittna om att detta är sant. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Så skulle de ändå inte tro. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Förutom om Allah önskade så. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Men de flesta av dem är ett okunnigt folk. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala om kuffar. Att om änglarna skulle komma ner från himlen. Döda skulle komma upp från graven. Och allt möjligt skulle samlas framför dem. Och säga bli muslimer, islam är den sanna religionen. Så skulle de ändå inte bli muslimer. Om Allah inte vill. Så att det är inte en saknad på bevis. Och den som läser Koranens berättelse. Finner ju att det här repeteras om och om igen. Musa a.s. Kom han inte med starka bevis till Fir'aun? Fick inte Fir'aun iqamat al-hujja? Fick han inte bevisen? De här 9 tecknena. När havet, Allah delade på havet. Är det i sig själv inte tillräckligt? När Mosa slänger staven. Alla dessa tecken. De räcker. Men de vill inte tro. Och vi nämnde exemplet på när Allah delade på månen. De vill inte tro. Profeten Salih alaihissalam. När kamelen kommer ut från stenen. De vill ändå inte tro. Och så vidare och så vidare. Så att vissa människor de har det här. Eller utu. Det här hjärtat av sten. De går kring i sitt mörker. I det här livet. För att de söker inte efter sanningen och de har vänt sig bort från sanningen. Och vi nämnde också detta förra veckan. Att den som börjar förneka vissa aspekter kommer att gå vilse. Han kommer att gå längre och längre bort från sanningen. Må Allah skydda oss. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَهْجُورًا. Den dag de ska få se på änglarna. Den dag de ska få se änglarna. Och änglarna säger La bushra. Idag finns det inte något lyckligt och glädjande budskap till er. För de trotsiga. Och det sägs att alla glada budskap för er är förbjudna. Här säger Sa'di Yawma yarawna al-malaika. Den dagen kuffar kommer att få se änglarna. Yani länkar det här till versen innan. Och det, subhanallah, ibland man lyssnar på Koranen, man förstår vad den betyder, men man tänker inte på själva, vad kan man säga, innebörden och hur verserna är länkade till varandra. I versen innan så ber de profeten alaihissalam att skicka ner änglar. Att om islam är sant, skicka ner änglar. Som att det skulle vara det avgörande. Taib, det kommer att komma en dag där ni kommer att få se änglarna. Som ni bad om. Men den dagen kommer inte att vara en lycklig dag för er. La bushra lakum. Inget glädje, glädjebudskap eller lycka kommer att vara med er den dagen. La bushra yawma idhin lil mujrimin. Varför? För de fortsatte och trotsade sin kuffer och sin envishet och sitt förnekande. Så änglarna kommer att komma med ett syfte på domedagen. Och det är att straffa dem. Och så säger Imam Sa'di, och det första av dessa straff börjar redan vid döden. Yani då kommer de att få se änglarna. Då Allah subhanahu wa ta'ala skickar Malakul Maut, dödsängeln. Och han har med sig änglar som jobbar med honom. Som det har nämnts i den långa hadithen, hadith Bara ibn Azib. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också om dödens tillfälle: وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Om du ändå kunde se när dessa förtryckare, yani dessa kuffar, befinner sig i dödens tillstånd. وَالْمَلَائِكَ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Om ni ändå kunde se dessa förtryckare, dessa kuffar, dessa orättvisa människor, den dagen då de ska dö. Och änglarna sträcker fram sina händer. Det betyder här, änglarna slår dem. Och säger till dem: kom ut. Idag kommer ni att förnedras och ni kommer att straffas med det hårda och förnedrande straffet. För att ni brukade yttra om Allah annat än sanningen. Yani, ni brukade ljuga om Allah. Och ni var högmodiga från Allahs verser. Och det berättas i hadith Bara ibn Azib. Att när dödsängeln kommer för att ta deras själ, så vägrar själen att komma ut. Och dödsängeln säger: kom ut, å du vidriga själ, som är i en vidrig kropp. Kom ut till din herres vrede. Och själen vägrar att lämna kroppen. Och då så kommer de att slå på den här kroppen och slita ut själen. Och den kommer ut motvilligt. Så som att slita ut blöt bomull från ett buskage med taggbuskar. De bara slits sönder i smärta. Och så fort denna vidriga själ kommer ut, så överlämnas den till andra änglar. Änglar av straff som är mörka. Och de har med sig tyg från helvetet som de lindar in den här personen med, som har den vidrigaste doften. Och sen när de tar upp den här själen mot himlen, så kommer den att nekas inträde i den första himlen. Och han kommer att kallas för de fulaste namnen som han hade i detta liv. Och han kommer sen att föras tillbaka till graven. Och där kommer det andra straffet. Det andra mötet med änglarna. Och det är när Munkar och Nakir kommer. Och de frågar honom dessa frågor som människan får i graven. Och han finner inga svar. Och då så kommer de att säga: du ljuger. Och då kommer Allah att skicka den här ängeln som är blind och döv, som har med sig en järnpinne som han misshandlar den här personen med i graven. Så det här är hans första möte med änglarna. Och sen på domedagen kommer han återigen att möta dessa änglar. Och la bushra yawma idhin lil mujrimin. Den dagen de ser änglarna, så finns det ingen lycka. Finns inget hopp för dessa människor. Och änglarna kommer att säga: hijran mahjura. Hajar betyder att neka. Neka eller begränsa en person. Taib, att neka eller begränsa en person. Yani, en tafsir är att änglarna kommer att säga, och det är den tafsir som Ibn Kathir håller att vara mest korrekt, att änglarna kommer att säga till dessa människor då: yani, hijran mahjura. Yani, haramun muharramun alikum al-falah al-yom. Framgång, success, är för er idag förbjudet haram. Det finns ingen möjlighet. Den är begränsad. Den är nekad. Ni kommer inte att få någon framgång på något sätt. La bushra, yawma idin. Det kan också betyda att kuffar själva kommer att säga hijran mahjura. Det här var ett uttryck som vissa araber hade förr i tiden. När man ville ta avstånd från någonting. Eller man yani, kände förlust. Att man missat någonting. Eller man sökte skydd från någonting. Så säger man hijran mahjura. Och båda kan stämma. Men kanske den första är mer korrekt som Ibn Kathir nämner. Allah al-Musta'an. Och han nämner också Al-Hafidh Ibn Kathir i hans tafsir. Att det här är kuffars tillstånd på domedagen. La bushra yawma idin lil mujrimin. Inga glädjebudskap väntar dem på domedagen. Wa hadha khilaf hal al mu'minin. Det här är till skillnad från de troende. Då de dör så kommer de att få glädjebudskapet med det som ger dem lycka i detta liv och i nästa liv. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika alla takhafu wa la tahzanu. Till dem som säger vår Herre är Allah och sedan är fasta på detta, till dem kommer änglarna att stiga ner. Och då säger många i tafsir här yani vid dödsögonblicket. De som uttalar sin tro och lever efter sin tro, en istiqama, inte bara att de säger vi muslimer, utan de praktiserar sin religion. Till dem kommer änglarna att komma ner. Tatanazzalu alayhimul malaika. Och vad är det då änglarna säger när de ska dö? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ni ska inte känna någon rädsla eller sorg, utan det glada budskapet om ett paradis väntar er. Eller det glada budskapet om ett paradis som väntar er. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Vi kommer att vara era beskyddare, era vänner i detta liv och i nästa liv. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Och där i nästa liv kommer ni att få allt vad ni önskar, allt som ni kan vilja ha. Nuzulan min ghafur rahim. En välkomstinbjudan från en som är förlåtande och barmhärtig. Så Allahu Akbar, kolla på skillnaden hur en kafir dör och hur en muslim dör. En kafir dör förnedrad. En muslim dör ärad. Och många av de lärda nämner just att människan är som mest rädd vid dödsögonblicket. För att ingen av oss har någonsin dött förut. Vi vet inte hur det går till. Vi vet inte hur det känns. Och vi vet inte vad som väntar. Eller hur? Och då börjar man att se det fördolda. Du börjar att se änglar som du aldrig har sett. Så att människan är fylld av rädsla. Och då så kommer änglarna med det här tröstande budskapet. Att ni behöver inte känna någon rädsla eller sorg. Och människan har ju oftast de här två. När man står inför någonting som man inte känner till. Man är rädd för vad man har gjort. Att konsekvenserna kommer att skada dig i det kommande livet. Och man är rädd för vad som väntar. Men då så ger änglarna det här trygga budskapet att ni behöver inte känna någon rädsla. Utan alhamdulillah, ni är trygga. Vi är era vänner, era beskyddare. Vi var i dunja och vi kommer att vara det i nästa liv. Och ni kommer att få paradiset. Där ni får allting ni kan önska er. Allt ni känner för kommer ni att få. Som Allah al-Ghafur al-Rahim har förberett åt er. Och även när, som Ibn Kathir nämner här, när änglarna kommer för att ta ut de troendes själ, så gör de det på ett vackert sätt. Det kommer änglar av ljus som har med sig kläder från paradiset, parfym från paradiset. Och de tar ut den här själen väldigt försiktigt, så som en droppe rinner ut från en flaska. Och de säger samtidigt: kom ut, yani ayyatuha nafsut tayyiba, du ärofulla, rena, vackra själ, från denna vackra kropp, kom ut till din herres välbehag. Och de lindar in den här själen i tyg från paradiset. Den äras med de vackraste namnen, och den äras i graven, och den äras på domedagen. Subhanallah. Så kolla här vilken skillnad det är på de troendes förhållande till änglarna och de icke-troendes förhållande till änglarna. والله المستعان. وسن så säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Och vi ska se på det som de gjorde i detta liv. Det som de har åstadkommit kommer att förvandlas till stoft som sprids med alla vindar. Det här beskriver vad som händer med kuffars gärningar på domedagen. Deras goda gärningar. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Deras gärningar på domedagen kommer att bli som stoft, som damm, som bara blåser iväg, som inte går att greppa. Men de kommer inte att ha någon belöning på domedagen. Och här säger Imam Sa'di, yani deras gärningar som de hoppades på att de skulle gynna dem på domedagen, kommer vi att göra haba'an manthura, ej batilan, mudmahillan. De kommer att försvinna, de kommer att vara värdelösa. Ej قد خسروا وحرموا اجره. De har förlorat gärningarna och de har nekats dess belöning. Och de kommer att straffas för det som de gjorde. Varför kommer då deras gärningar att blåsa iväg och inte accepteras på domedagen? Imam Sa'di säger: för att de gärningarna var inte baserade på iman. De kom från folk som förnekade Allah och sändebudet. Och en gärning accepteras bara av Allah subhanahu wa ta'ala om den utförs för en person som är troende, uppriktig, tror på sändebudet och följer sändebudet i det han gör. Taib. Och Ibn Kathir nämner också här i tafsir på den här versen att den dagen som Allah subhanahu wa ta'ala talar om är här Yawm al-Qiyama. Då Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ställa människan till svars för vad hon gjorde i detta liv, gott eller ont. Så Allah subhanahu wa ta'ala berättar att dessa mushrikin inte kommer att få sina gärningar accepterade. De trodde att de skulle kunna gynna eller hjälpa dem i nästa liv. Men icke, icke. Det kommer inte att hjälpa dem. Därför att deras gärningar saknade de villkor som krävs för att en gärning ska bli accepterad. Och det är att gärningen antingen saknades ikhlas, uppriktighet. Eller att gärningen saknades mutaba'at li shari'illah. Att man inte utförde gärningen i enlighet med vad Allah har lagstiftat. Så han säger att varje gärning som inte är uppriktig och som inte är i enlighet med sharia är batil. Den är värdelös. Så han säger att kuffars gärningar antingen innehåller båda dessa två eller båda. Eller båda eller en av dem. Att gärningen inte utförs med ikhlas. Eller att gärningen inte utförs med att den är i enlighet med profeten sunna. Alihi salatu wassalam. Ja. Så här är en jätteviktig punkt, ikhwa. Som författaren tar upp här. Och det är villkoren för att en gärning ska accepteras. Vissa människor tror att det räcker med att bara göra saker. Och sen du har en god avsikt. Inshallah du får belöning av Allah. Taib. Eller att du gör någonting och du inte har en god avsikt. Och du får belöning av Allah. Och det här stämmer inte. Utan för att en gärning ska accepteras i islam. För att den ska klassas som god. Så måste den uppfylla de här två villkoren. Att den utförs uppriktigt för Allahs skull. Med ikhlas. Med iman. Och att den utförs i enlighet med profeten Muhammed sunna alihi salatu wassalam. Taib. Och om man kollar på kuffars gärningar så uppfyller de inte de här två villkoren. Ibland kanske de uppfyller ett av villkoren men inte båda. Så, och tyvärr vissa muslimer saknar ibland dessa villkor. Och det här är en viktig punkt att känna till, mina bröder, för att det finns folk som tröttar ut sig. Som gör saker som de tror är dyrkan. Men det kommer att vara synder för dem på domedagen istället. För att de saknar dessa två villkor. Taib. Så gärningen ska utföras av en muslim. Den ska utföras med uppriktighet. Och den ska utföras i enlighet med profeten sunna alihi salatu wassalam. Om en gärning utförs i enlighet med profeten sunna alihi salatu wassalam. Utåt. Men man saknar ikhlas. Man har inte uppriktighet. Till exempel en person ber. Han utför bönen så som profeten a.s. bad. Utåt sett. Men han utför bönen för att visa upp sig. Ria. Ögonkänneri. Han har inte ikhlas. Accepteras den här gärningen? Nej, den accepteras inte. Noll hasanat. Får han synd på sig? Nej. Han har fallit in i kyrk. En mindre form av kyrk. Och han får synd på sig. Och gärningen accepteras inte. Och Allah kommer att säga till honom på domedagen: gå till dem som du visade upp dig för och sök din belöning. Det finns ingen belöning att hämta hos någon annan än Allah på domedagen. Taib. Och ni känner ju säkert till hadithen i Sahih Muslim, där profeten a.s. berättar om de tre första människorna som kommer att kastas i helvetet på domedagen. Har ni hört den? Vilka är de? En alim, och det nämndes också tillsammans med alim. Qari, nam. Taib, och den andra? En mujahid. Och en som gav sadaqa. Och alla de här tre gjorde dessa goda gärningar för att visa upp sig. En person krigade för att man skulle säga han är modig. Han gjorde inte jihad fi sabilillah, utan för att få någon form av status och folk skulle prisa honom. Den andra personen lärde sig Koranen och lärde sig islamisk kunskap och lärde ut den och läste vackert. Men han gjorde det för att visa upp sig. Och den tredje personen gav pengar till fattiga för att visa upp sig. De här är de tre första som Allah, ja, ni kommer att kasta i helvetet på domedagen. Inte de tre sista. Inte kuffar, inte jag vet inte vem, nej. De tre första som kastas i helvetet till vem? En person som krigade, en person som läste Koranen och en person som hjälpte fattiga. Varför? För dem hade inte ikhlas. De gjorde inte gärningen för Allahs skull. Så den accepteras inte. Den kastas tillbaka på dem. Om vi vänder på det. En person har ikhlas. Han har uppriktighet. Han gör den här gärningen för Allahs skull. Men han gör inte gärningen i enlighet med sunna. Vad händer då? Accepteras inte. Och vad kallas gärningen för? Bid'a. Om man inte har ikhlas, det kallas för kyrk. Om man inte har sunna, det kallas för bid'a. Och det accepteras inte. Och det finns många exempel på detta också, där gärningarna inte accepteras. Aisha radiyallahu anha sa att den som hittar på någonting eller utför en gärning, och det är hadith, att den som utför en gärning i vår religion som inte hör hemma i islam kommer inte att få den accepterad. Du får den inte accepterad. Och ni känner också till en liknande hadith där tre personer kom till profetens fru a.s. och frågade henne om hur profeten a.s. dyrkade Allah i sitt hem. Och hon nämnde. Och då var det som att de såg att de behövde göra mer. Så en av dem sa: jag ska aldrig gifta mig. Den andra sa: jag ska be hela natten. Är ni livet ut? Varenda natt ska jag be, jag ska inte sova. Och den tredje sa: jag ska fasta varenda dag. Livet ut ska jag fasta. Och sen när profeten Alisson fick träffa dessa människor, sa han: mashallah, vad bra. Sa han så? Ni har god avsikt. De hade god avsikt, inget tvivel, det är sahaba. Nej, han fördömde. Och sa: yani, jag är den av er som känner alla mest och fruktar honom mest. Jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag gifter mig med kvinnor och jag sover en del av natten och ber en del av natten. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Det vill säga, skulle ni ha gjort de här gärningarna skulle de inte accepteras. För det är inte i enlighet med min sunna. Så att det räcker inte med en god avsikt. Och det här är det som vissa människor tror. Ibland när man fördömer vissa ahlul bidda, khawarij eller vissa andra sekter, så säger folk: men du vet inte vad de har i hjärtat. Jag behöver inte veta vad de har i hjärtat. Jag dömer folk på det yttre. Om deras agerande strider mot islam, då är det fel. Eller hur? Om jag ser en person dricka alkohol, ska jag säga: jag måste först fråga vad han har för nia innan jag kan säga att han dricker alkohol, att han syndar? Måste jag gå och fråga om hans nia först? Måste jag det?
Nej.
En person själv, måste jag fråga om varför han själv? Nej. Han gör någonting haram, khalas. Vi dömer honom på det yttre. Någon tar upp en bomb, går och spränger muslimer. Ska jag säga: jag måste först veta vad han har i hjärtat innan jag kan säga att det är fel? Nej, det är fel. Du får inte döda muslimer. Det spelar ingen roll vad du har i hjärtan. Du kan inte göra någonting haram med en god avsikt. Funkar det? Så att det räcker inte med att ha en god avsikt. Utan gärningen måste vara i enlighet med sunna. Och det här är en sak som många ahlul bidda faller in i. De säger vi firar maulid. Vi firar profetens födelsedag alaihissalam. Vi har en god avsikt. Vi älskar profeten alaihissalam. Säger de inte så? Och det är fint att älska profeten. Jazakumullah khairan. Men det ni gör strider mot sunna. Så att det finns ingen belöning att hämta i detta. Utan det är synd. Och bidda är ingen god gärning. Bidda leder till jahannam. Nah. Och så finns det de som brister i båda. Som kuffar. De har inte ikhlas. Och det de gör är inte i enlighet med islam. Och sen har vi de som har ikhlas och gör saker i enlighet med sunna. Så vi har här fyra stycken kategorier av människor när det kommer till gärningar. Muslimen som får sin gärning accepterad. Vilka två villkor har han uppfyllt? Ikhlas. Och att det är i enlighet med sunna. Mutaba. Vi har den personen som brister i båda villkoren. Och vem är det? Kafir, icke-muslim. Han har inte ikhlas och han har inte sunna. Och så har vi vissa människor som har god avsikt men de gör inte gärningen i enlighet med sunna. Och så har vi de som inte har en god avsikt men utåt sett gör de en god gärning. Så fyra nivåer eller fyra sorters människor och endast en av dem är framgångsfull. Och det är den vars gärningar är i enlighet med Koranen och sunnan, profeten Muhammeds vägledning alaihissalam, och han gör det med uppriktighet. Ja. Så vissa kuffar, det de gör i det här livet, vad kommer hända med det på domedagen? De kanske hjälper fattiga, de gör vissa saker, de går till kyrkan, de går till sin synagoga, de går till sin buddhastaty och de tänker att de har gjort någonting bra. På domedagen när de kommer och hoppas att det här ska hjälpa dem så kommer deras gärningar att vara som haba. Haba beskrivs av ulema som dammpartiklarna du kan se när solljuset lyser in genom fönstret. Om du släcker, du ser dem inte. Och om du försöker greppa dem, de flyger iväg, eller hur? Så kommer deras gärningar att vara på domedagen. Ja, det finns ingenting. Och Allah säger också som en synvilla i surat An-Nur. Ja, de tror att de har någonting men de har ingenting. Och så är det med kuffars gärningar. Det kommer inte att ge någonting gott i nästa liv. Men Allah Azza wa Jal, som det har nämnts i vissa hadither, belönar ibland kuffar för det de gör i det här livet. Allah är rättvis. Allah ger dem en generös person, kanske får mera. Han får baraka i sitt liv och han får baraka i sina pengar och så vidare. Och kanske han vägleder honom till islam. Men om han dör som kafir så har han ingenting att hämta på domedagen. Ja. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila. Paradisets invånare ska på den dagen få glädjas åt en bättre boning och njuta av en behagligare plats för sin middagsvila. Yani på domedagen, den dagen som präglas av stora prövningar, så kommer de som ska in i paradiset, Ashabul Jannah, de som trodde på Allah och gjorde goda gärningar och fruktade Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun mustaqarra, yani deras destination. El mustaqar är den platsen där man kommer att bosätta sig. Deras boning som väntar dem på domedagen är bättre. Min ahlinnar, en folket som ska bosätta sig i helvetet. Och ahsanu maqila. Och en bättre plats att vila på. Och då så säger Sa'di, yani deras boende i paradiset och deras viloplats, deras vila, denna middagsvila som kallas för qailula, som kommer att ge dem yani rahat och tama, den mest perfekta vilan som finns och som kommer att omfattas av alla former av na'im, välsignelser, som inte kommer att, det kommer inte finnas några som helst yani brister eller någonting dåligt där i. Till skillnad från dem som ska till elden Jahannam, och kommer att ha det som hem. Sa'at mustaqarra, vilket ont hem och vilken ond viloplats. Ibn Kathir nämner här i tafsir att ashabul jannah, folket av paradiset, kommer att vara på en bättre boning. Och ahsanu maqila. Han säger här från Ibn Abbas att det är på förmiddagen som Allah azza wa jalls awliya, yani paradiset, maqilan. Vet du vad qailula är för någonting? Det här ordet som alla nämner. Qailula är den här middagsvilan. När man tar en powernap, siesta, man vilar. Och det är sunna att vila på förmiddagen. Och ni vet, speciellt om du bor i ett varmt land som Saudiarabien, man jobbar efter fajr förr i tiden, så när det är tid innan dhuhr vid 10-tiden går man hem och vilar lite. För att det är jättevarmt den här tiden, och sen så går man till moskén och ber dhuhr. Och sen kanske man, eller vissa, vilar efter dhuhr. Det kallas för qailula. Okej? Okay? Och det är sunna. Och det nämns i en hadith som Sheikh Albani håller att vara hasan, att gör qailula för shayatin, gör inte qailula. Den skiljer från shayatin och vila. Och även subhanallah, det här är någonting som är vetenskapligt bevisat. Att qailula är jättenyttigt för kroppen. Och de säger att de här 20 minuterna som du vilar på dagen, eller en halvtimme eller en timme, motsvarar flera timmars sömn. Och det ger dig den här styrkan. Du vet, ibland du jobbar och du blir helt slut och trött. Du lägger dig 20 minuter och vilar. Chalas, dagen börjar om på nytt. Eller hur? Och du finner den här styrkan. Du kan vara vaken till 12 på natten. Jag vet inte vad. Till skillnad från om du inte gör qailula. Du jobbar, mashallah, från 7 till 10 på kvällen. Du kraschar, eller hur? Så att det är sunna att göra qailula. Att vila på dagen. Om man har den här möjligheten. Så vad säger Ibn Abbas om den här versen? Att folket i paradiset kommer att ha en bättre boning. Mustaqarran. Och en ahsanu maqila. Yani, och en skönare vilostund. Så han säger här Ibn Abbas, yani det här är på förmiddagen. Då kommer Allah att säga till sina awliya, eller Allahs awliya kommer att vila på dessa höga troner, al-asirra, tillsammans med al-hur al-ain, och Allah azza wa jalls fiender kommer att vila, om det nu finns någon vila, tillsammans med ash-shayatin, som de är fastkedjade med. A'udhu billah. Ja. Så här finner vi skillnaden. Vilken plats är bättre, Jericho? Och det är också viktigt att förstå här att på domedagen, det finns det bara de här två platserna. Fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. En grupp i paradiset, en grupp i helvetet. Finns det någon tredje plats på domedagen? Ja. Kan man säga pass på båda, jag vill bli jord? Funkar det? Ja. Ja, leitani kuntu turaba. Finns inte heller. Utan, khalas, det är paradiset eller helvetet. Så vilken plats är bättre, Ishwa? Att bo i paradiset och vila på det här vackra sättet tillsammans med sina bröder på dessa troner, dessa sängar av siden, silken och guld, diamanter tillsammans med hur al-ain, eller att vila i helvetet, om det nu finns någon vila, tillsammans med shayatin fastkedjad i en eld som är 69 gånger varmare än våran eld. A'udhu billah. Så människan måste verkligen vakna upp och tänka, vart vill jag gå i nästa liv? Det här är på allvar. Det här är inte något skämt. Det här är inte någonting som inte kommer att ske. Eller där du själv kan önska vad du vill. Utan det är nu man gör valet. Vart vill jag hamna i nästa liv? Vill jag vara i paradiset med de lyckliga? Eller vill jag vara med de fördömda i helvetet? Och det valet måste man göra nu. Och valet är att man gör valet att gå vägen till paradiset. Med sin tro, sin iman och sina goda gärningar. Man kan inte komma utan goda gärningar. Och att man tar avstånd från allting som leder till helvetet. Och lämnar det bakom sig. Och gör toba för de fel som man har gjort. Khalas, vi avrundar där för idag. Och fortsätter inshallah och tala nästa vecka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.